lyssnar på även Kraft webbradio och på programmet och relationsspecialist psykologen Liri Ortiz, det gläder dig. Och självklart, programledare är jag, Liria Ortiz. Ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre. Och vår sponsor är Betonfabriken, coworkingskontor Vengan. Och har du en fråga till mig, då kan du smsa eller lämna meddelande på telefonnummer 070-019-0825. Jag upprepar. 070-019-0825. Och idag har vi med oss Anna N. Anna, var snäll, presentera dig.
Ja, hej Liria och hej ni som lyssnar. Tack för att jag får vara med i ditt program.
Tack för att du tackade mig. Ja,
jag är journalist och författare med särskilt intresse för ätstörningar. Mm. Och jag har skrivit dels en väldig massa artiklar i ämnet under årens lopp. Och jag har också skrivit ett antal böcker. Mm. Dels två romaner. Mm. En som heter Vårfrost och som kom redan på 90-talet faktiskt. Det var min debutroman, kom 1995. Och den handlar om en 12-årig flicka som blir under berättelsens gång svårt anorektisk. Mm. Så den skildrar så att säga vägen in i sjukdomen. Yeah. Och sen har jag nu under 2021 gav jag ut en bok som heter Ormen i mig. Mm. Och den skildrar rörelsen bort från sjukdomen eller ut från den. Yeah. Då får vi följa 20-åriga Majken och hennes, hur hon försöker navigera i ett friskt liv så att säga. Och sen har jag också då tillsammans med min kollega Leone Milton skrivit om en bok som heter Mamma med ätstörning. Som är en faktabok och som handlar om då ätstörningar i samband med föräldraskap, graviditet och småbarnstid. Så, vilket är ett vanligt men dolt problem.
Och vad jag har förstått, er bok är väldigt unik, Anna. Finns inte så mycket litteratur kring det tema, eller?
Nej, så är det faktiskt. Och det beror ju dels på att det här är ett problem då som så att säga inte har uppmärksammats så mycket tidigare. Mm. Vare sig i böcker eller i forskning eller inom vården. Det börjar komma mer, intresset ökar nu, vilket är jättebra. Men tidigare så har man ju till exempel, alltså det finns ju så mycket myter runt ätstörningar. Och en sån är till exempel att det bara drabbar unga flickor.
Ja.
Och det här är ju en bok då som handlar om kvinnor, alltså om vuxna kvinnor som blir gravida och får barn. Mm. Eller som vill bli gravida och få barn. Så att, för ätstörningar kan ju drabba i alla åldrar. Mm. Det är väldigt viktig kunskap att, tycker vi. Så vi vill försöka spräcka den myten i och med den här boken. Mm. Och sen finns ju en annan myt som man har dragits med länge. Och det är att om man har en ätstörning så kan man inte bli med barn.
Ah.
Och om man tror på den myten, då finns ju så att säga inte det här problemet. Men ja, det, så enkelt är det inte, utan det kan visst påverka fertiliteten. En ätstörning kan visst påverka fertiliteten, men det betyder inte att man inte kan bli gravid.
Det är väldigt, väldigt spännande. Och sen har du en podd också, Anna.
Ja, precis. Jag och Leone, vi driver ätstörningspodden tillsammans. Mm. Och den har ju bland annat du varit med i.
Ja, det stämmer. Det var det.
Ja, motiverande samtal. Uh-huh. Jätteintressant. Och ja, där bjuder vi in gäster som ger olika forskare, psykologer, kliniker och även drabbade som ger olika perspektiv på ätstörningar för att sprida kunskap och öka förståelsen.
Mm, jättespännande. Tack Anna. Då vill vi berätta att jag har fått en fråga från en mor vars dotter inte vill äta nästan ingenting, skriver hon. Och då skulle jag vilja att Anna ska svara på första delen av frågan och jag svarar på den andra. Och frågorna är, min dotter vill inte äta nästan ingenting. Hur vet jag att det är en ätstörning? Vad ska jag utmärksamma? Och den andra frågan, hur kan jag prata med henne? Anna, om du skulle vilja svara på den första, hur kan man veta att det är en ätstörning? Vad ska den här mamman vara utmärksam på?
Först och främst vill jag då säga att om hon är tveksam så är det bättre att ta det på allvar och tänka att det är en ätstörning och söka hjälp direkt. Mm. Därför att prognosen att bli bra är bättre. Alltså, ju tidigare man söker hjälp desto bättre. Mm. Så kan man säga. Så det är det första jag vill säga.
Ja.
Om du är tveksam så ta det på allvar. Men sen varningssignaler då. Mm. Då handlar det ju mycket om det här med liksom hur dottern är runt maten. För det som första som brukar hända som är med varningssignaler, det är ju att den personen blir mer och mer fixerad vid mat på olika vis.
På vilket sätt?
Ja, men alltså dels så kan det vara att hon äter eller han äter väldigt långsamt, delar upp maten, börjar laga mat till andra men inte äter själv, har synpunkter på vilken mjölk som ska användas, om det ska vara med 3% fett eller 1,5% fett, att det börjar lägga sig i. Och en annan sån här tydlig eller signal är ju liksom om man plötsligt dottern redan har ätit, så att säga, kommer och säger att nej, jag vill inte ha någon middag för jag åt hos min kompis, eller nej, jag åt så mycket mellanmål så jag orkar inte, eller den där typen av undvikanden. Sen utöver det här med maten så finns det ju annat som man kan vara uppmärksam på också, och då är det ju till exempel, drar hon sig undan? Finns det förändringar i den typen av beteenden? För att det här, alltså att inte kunna äta som vanligt med sina kompisar som man ju då känner, då kan man ju inte heller vara med. Ja. Då vill man kanske hellre sitta hemma i rummet och liksom, ja, man märker skillnad där. Att det är inte samma sociala längtan längre, för det blir så svårt att vara social när man inte kan äta.
Ja, precis.
Och sen är det en sak till, och det handlar ju om det här med träning, och det är också en sån här sak som man kan notera om personen börjar träna mer än vanligt eller springa med, gå längre, rör på sig hela tiden och blir väldigt så här arg och frustrerad om den inte får träna som den har tänkt. Det kan också vara en sån här varningssignal att det har gått för långt. Alltså det, just med här, man brukar kalla det för kompensatoriska beteenden, alltså man försöker göra av med kalorier, förbränna energi på olika sätt.
Så Anna, vi har förhållande till maten, isolering från kompisar, eller man undviker kompisar, och en ökning av aktivitet, fysisk aktivitet för att bli av med kilon och gå ner i vikt. Har jag förstått det rätt?
Absolut, och allt det handlar ju om så att säga förändringar jämfört med hur det var tidigare. Att absolut, det tänker jag är några saker man kan vara observant på.
Tack. Och sen, hur kan jag prata med henne? Jag skulle vilja säga till den här mamman att det första är att prata med henne i en situation där ni till exempel inte äter tillsammans, där problemet är där i stunden, utan ett sätt att introducera ämne kan vara, vet du vad, jag är lite orolig, jag ser att den här händer och jag vet inte, har fått tankar kring vad det kan bero på, vad kan det vara, berätta, vad är det som har hänt, eller vad tänker du kring den här? Och såklart, svaret kan vara ingenting. Det händer ingenting. Nej. Det är inte så. Och då, okej. Låt det vara då. Och återkom efter kanske några dagar. För att det första samtalet kan vara ett sätt att närma dig. Och att din dotter ska veta att du noterar. Du ser att någonting händer. Men hon är inte redo att prata om det. Vi måste alltid komma ihåg att tonåringar i övrigt vill inte prata med sina föräldrar. De brukar vilja prata med kompisar, men med föräldrar är väldigt, väldigt svårt. Och sen, efter några dagar kan du återkomma. Förlåt att jag tjatar. Jag gör den här för att jag älskar dig och jag bryr mig. Därför vill jag veta vad är det som händer. Återigen, man kan berätta vad det man ser eller bara stanna vid den första frågan. Och sen såklart, att prata är inte alltid någonting som fungerar. För att säg att du ställer fråga, din dotter börjar svara och du blir väldigt orolig. Och då det är så att man går igång. Och då vill man skydda den andra. Man vill säga nej, det här kan inte hända. Vi ska besöka läkare, vi ska göra bla bla bla. Vi ska... Och kom ihåg, det är din kärlek som pratar. Men tyvärr, det räcker inte med kärlek. Man måste ha strategier. Och en av dem som låter så enkel och det är så otroligt svårt är att du ska lyssna utan att rita. Såklart, många gånger får jag fråga mig, hur lång tid? Det vet jag inte. Det enda jag vet är att lyssna på svaret. Och sen, när du har fått svar på din fråga, då kan du fråga din dotter. Och på vilket sätt kan jag vara till hjälp? Vad skulle vi kunna göra? Och då försök ha en dialog kring vad är det, på vilket sätt kan man hjälpa till. Och om det går, när det går. Också om de negativa konsekvenserna. Att de här beteendeförändringar som Anna har beskrivit. Som till exempel att det är väldigt mycket upptagenhet med maten. Och den där kostar på. Det kostar energi, man kan inte koncentrera sig på andra saker. Man blir mer eller mindre ensam, som Anna var inne på. Så den där är saker som är konsekvenser som med stor sannolikhet din dotter inte vill ha. Så det låter återigen väldigt enkelt. Fråga inte bara en gång. Fråga 2-3 gånger. Och om hon vill börja prata om det, då såklart lyssna. Träna dig på att göra det. Och sen försöka hitta en lösning tillsammans. Det svåraste är såklart. Du gör all den här och din dotter fortsätter att säga nej, det är inte något problem. Nej, du inbillar bara. Nej, 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 det är inte så. Och det är den här. När kan det vara dags att söka vård? Vad säger du om det, Anna?
Jag lyssnar på det här, för det du säger är ju så otroligt bra och viktigt. Så, och ja, när man ska söka vård, det är ju en jättesvår fråga att svara på. Där måste man ju liksom det, och det är ju säkert olika i de olika fallen. Men jag tror ju verkligen på att försöka få hjälp. Det kan ju se ut på så många olika sätt, men det här är ju svåra sjukdomar. Och när man har insett att det faktiskt handlar om en ätstörning, så då är det ju viktigt att söka någon form av stöd. Också för att det är så svårt, om jag tänker på den här mamman.
Ja.
Det är ju väldigt svårt att vara förälder.
Ja.
Det är väldigt påfrestande, frustrerande. Många föräldrar vittnar om hur förtvivlade de är just när de försöker det här som du beskriver, att prata, och de kanske möts av antingen nej, nej, du har inte förstått någonting, allt är bra, eller alternativt en igenslagen dörr.
Ja.
Alla taggar utåt.
Precis.
Så. Och där tror jag ju att, jag menar, att söka hjälp eller någon form av stöd eller prata med andra som upplever samma sak kan vara väldigt hjälpsamt.
Mm.
Och i det så tänker jag att det här att lära sig mer om ätstörningar är ju också ett råd att ge till den här mamman. Att förstå mer om hur det fungerar och vad som händer i dottern. Att det handlar inte om att hon vill bli smal för att se snygg ut, utan det här är djupare processer som är igång, och att försöka lära sig mer om sjukdomen för att också se vad är det som är sjukdomen som talar här. Och var finns min dotter?
Ja, precis. Så. Har du någon tip på någon sajt eller någonting som den här mamman kan gå in eller lyssnarna kan få som referens?
Ja, till exempel så har Frisk och Fri, Riksföreningen mot ätstörningar, gett ut en väldigt bra liten skrift som heter En närståendes handbok. Som man kan beställa därifrån och som just ger konkreta råd hur man ska hantera situationer i den mån det är möjligt att ge det och så. Så att det är ett tips.
Ja, men tack. Och, ja, säg.
Nej, men sen är det ju, jag menar, jag tror att man kan ju bara egentligen googla på Karolinska institutet eller det finns ju en mängd hemsidor som har väldigt bra information om ätstörningar och hur de fungerar och vad det finns för behandlingar och så vidare och så vidare. Så att det finns information att ta del av för den som söker.
Precis, för att min fråga var mest för att jag funderar på precis när. Säg att flickan säger hela tiden nej, det är ingen tid, nej, du inbillar dig. Och man blir mer och mer desperat som förälder. Och var går gränsen? Och sen kommer dessa frågor som är mer kanske juridiska frågor. Kan jag tvinga min dotter? Och enligt lagen, man kan ta en som händer då någon. När personen är en fara för sig själv. Eller andra. Och det är väldigt brett beskriven just nu. Men kanske där kan man. Om man ser att det inte händer någonting. Att det blir mer och mer allvarligt. Att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det kan vara ett steg i det. Men såklart. Det gör man när man har uttömt alla andra möjligheter. Och de har inte fungerat på något sätt. När man ser att dotter blir smålare och smålare. Det händer med att kanske slutar gå i skolan och så vidare. Så det är också en resurs. Men jag skulle vilja säga att tipset som Anna gav. Det är himla bra att läsa det i föreningen. Säkert att kanske de har någon telefonlinje eller någonting. Som förälder kan man ringa.
Så är det också. Där kan man ju via Frisk och Fri kan man ju få en närstående stöd.
Ja, men vad roligt.
Så det är ju det är också verkligen någonting. Så Frisk och Fri, det är väldigt ett starkt tips att titta på deras hemsida. Ja, och vad de har att erbjuda i form av stödverksamhet. Och där är det ju andra som själva har erfarenhet av att antingen ha varit sjuka själva eller att ha varit närstående som då är volontärer.
Ja, men perfekt. Tack för den tipsen. För att då är våra förslag är att skaffa dig mer kunskap för att börja med. Kontakta gärna den här föreningen eller Karolinska institutet måste ha också hemsidor med information. Försök prata med henne. Men den första kanske är den där. Skaffa dig mer kunskap.
Prata
med volontärer där på föreningen. Och se för att, ibland är så att prata med andra. Tar inte bort smärta. Eller kanske får du inte en lösning på en gång på problemet. Men man känner sig mindre ensam. I det problemet som man upplever. Så oavsett är vårt tips då att göra det. Och sen såklart. För att det är kanske det är det som det går att träna dig. Att prata med din dotter. Det skulle också kunna vara den bästa. För att, som sagt, Det är trots att våra goda intentioner, när vi älskar någon, det är lätt att vi går igång. Så kanske där skulle kunna behövas träning.
Och en sak till, om jag hinner säga, en jätteviktig sak, det är att känn inte skuld. Det är inte ditt fel. För jag tror att många föräldrar, även om alltså budskapet är tydligt från de som har forskat på det här området, att det är inte föräldrarnas fel att någon får en ätstörning, utan det är ett otroligt komplicerat system som gör att den här sjukdomen inträffar, så är det ju många som ändå känner skuld. Och det kan ju göra det svårare att prata. Det blir ju mer spänt, man kanske går lättare i försvar själv som förälder och så vidare. Så det är ju också en del av det här med att skaffa sig mer kunskap, att ta reda på mer vad den här sjukdomen beror på.
Precis.
Så det är också en viktig sak att ta med sig.
Tusen tack för det, Anna. Och tusen tack för din medverkan i det här programmet. Jag hoppas att mamman känner att hon har ingångar för att kunna gå vidare med det här smärtsamma problemet. Så tusen tack för att du har varit med, Anna.
Tack, Liria.
Tack. Och sen, ni lyssnar på Egen Kraft, Verb Radio. Och ansvarig utgivare för detta program är Luis Palma Aguirre. Och vår sponsor är Betonfabriken, Coworkingskontor, Ben Gunn. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.